Du lyssnar på Mordgåtan Olof Palme, del 5. Kan mordet få sin lösning? Av Gunnar Wall. I uppläsning av mig, Per Julin. Gärningsmannaprofilen. På ett sätt hade luften börjat gå ur Petterssonspåret redan efter den friande domen, långt innan mockfjärdsvapnet hittades. Efter frikännandet kunde Pettersson gå omkring lös och ledig. Självklart höll polisen noga koll på honom. Men om man hoppats att han skulle avslöja sig som sannolik Palmemördare genom sin fortsatta brottsliga gärning, så trodde man fel. Hans fortsatta livsföring var visserligen inte något mönster för andra medborgare att ta efter. Vardagskriminalitet, hög alkoholkonsumtion, allmän stökighet. Men inga försök att skjuta politiker, inte ens några tendenser till att hämnas på vittnen, vare sig i den egna bekantskapskretsen eller bland de personer som råkat befinna sig vid Grand eller Dekorima. Letandet efter mordvapnet fortsatte. Men egentligen stod allt och stampade. Och det blev ur Palmeutredarnas synpunkt inte lättare för att den friande domen satte stopp för tvångsåtgärder mot Pettersson när det gällde misstankar om Palmemordet. Det gick inte att få tillstånd till telefonavlyssning. Det gick inte att göra husrannsakan i hans bostad. Det gick inte att tvångshämta honom till förhör. Det gick inte ens att hålla förhör med personer i hans bekantskapskrets om hans alibi för mordet och liknande frågor. Han var friad. Han skulle i princip lämnas i fred. För att utredarna skulle kunna inleda en ny förundersökning mot Pettersson krävdes det att högsta domstolen beviljade resningstillstånd. Och under 90-talets tidiga år verkade det chanslöst. Det fanns helt enkelt inte så mycket ny bevisning jämfört med vad som funnits vid rättegången. Självklart skulle utredarna kunna ägna sig åt andra spaningsuppslag. Men de allra flesta som fanns kvar, inklusive spaningsledaren Hans Ölvebro själv, hade bundit upp sig vid två alternativ. Det ena låg förstås kvar från Palmerättegången. De trodde att det var Christer Pettersson. Det andra låg nära till hands. Om det inte var Pettersson var det en annan ensam gärningsman, förmodligen en som var lik honom, både i utseende och personlighet. Det var i vilket fall ingen konspiration. Alla kriminalpoliser får lära sig att det är farligt att dra förhastade slutsatser. Att man ska hålla alla alternativ öppna. Och när jag intervjuade Hans Ölvebro rätt utförligt om utredningen i april 1991 sa han: "Man kan inte säga med bestämdhet att det är en ensam man eller att det här är organiserat. Först när man får tag på den misstänkte kan man säga att det är antingen det ena eller andra. När det var Christer Pettersson kunde vi inte hitta något annat än att han skulle ha varit ensam." Hur djupt från hjärtat kom den kommentaren från Ölvebro? Det är svårt att säga. Men det var i alla fall inte särskilt länge han upprätthöll tanken på att i princip skulle kunna vara ett organiserat mord. 1993 fick psykiatern Ulf Åsgård och kriminalkommissarien Jan Olsson Palmeutredningens uppdrag att ta fram en gärningsmannaprofil. Själva idén var hämtad från amerikanska FBIs delvis mycket framgångsrika arbete med att fånga in framförallt okända gärningsmän som upprepade sina brott, där man helt enkelt kunde se ett mönster. Särskilt tacksamt var det om det handlade om ensamma individer som hade personliga psykiska störningar och som uttryckte dem i serier av mord eller sexualbrott. Men själva metoden kunde fungera även om det bara fanns ett enstaka brott att utreda, ifall det bara fanns tillräckligt mycket information kring brottet att analysera. Fanns det verkligen det när det gällde Palmemordet? Var inte problemet att man visste så oerhört lite om mördaren? Jag frågade Ulf Åsgård det i mars 1994, när han och Olsson befann sig i slutfasen av sitt arbete. Ett litet avsnitt ur intervjun belyser Åsgårds inställning. Här finns nästan inga vittnesiakttagelser med tydlig psykologisk innebörd när det gäller gärningsmannen. Åsgård: "Jo då, det finns mycket. Man vet ju inte ens om han tog sig till Sveavägen."